Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Om jag är ärlig så går det inte att använda som vapen eller ammunition mot mig. Sen är inte det helt sant, du kan ju paja för dig själv liksom, genom att vara ärlig, och du kan göra folk i din närhet illa.
Det är dunkelt i hallen i lägenheten på översta våningen i ett rosa hus invid Kronprinsen i Malmö. Utanför går livet långsamt, det är en av sommarens varmaste dagar. Och landets kanske hetaste komiker, Jonathan Unge, föser bort några kuvert med foten samtidigt som han hälsar välkommen in. Posthögen förklaras i en av hans podcasts, Della Pappa, där han berättar att han rest land och rike runt i sommar, pandemi till trots, och idag är han just hemkommen från Gotland där han varit och skrivit manus. Imorgon bär av till Göteborg för ett av
av de där sällsynta stand-up-giggen den här sommaren. Som för alla komiker med scenen som arbetsplats har 2020 varit annorlunda minst sagt. Jonathan är annars ofta bokad på landets bättre klubbar. Han vann titeln Årets manliga komiker 2019 och det avtog knappast när han blev folkkär i På spåret samma år. Dock är det sedan länge poddarna han livnär sig på. Della Sport, Della Arte, Della Papa och Della Horror Story som han alla gör tillsammans med Simon Chippen Svensson och K. Svensson. Bianca och Jonathan gifter det judiskt som han har med Bianca Meijer och så är han inte sällan gäst hos Ola Söderholm i Stormens utveckling. Dessutom har han just avslutat arbetet med Skärvor av ett äktenskap för Sveriges Radio, en humorserie han gjort med sin exfru Sissela Benn. Kort sagt, dags för en av landets flitigaste poddare i Värvet avsnitt 429 som är inspelat i gästens kök, vilket påverkar ljudkvaliteten något kanske. Här är Jonathan Unge. Hur mår du då?
Jo, men jag mår okej.
Okay. Mm. Vad är det som gör att det bara är okej?
Okay? Men ska det vara mer än okej? Okay? Vilka höga krav. Jag vet inte. Men, alltså, varför det inte mer än okej okay, tror jag bara liksom är... Jag vet inte riktigt. Livet i allmänhet och sådana saker. Mm. Jag vet inte. Lite ensamhet möjligtvis. Men jag har ingen rätt att gnälla. Jag har det bra.
Jag känner lite grann att det finns ett glapp i storyn om ditt liv. För i intervjuer så brukar det vara fokus lite grann på uppväxten på Djurgården. Vilket ja. Vi ju kan säga till lyssnare från andra delar av landet är rätt exotiskt och ganska jävla flott. Och sen från 2007 ungefär när du började med stand-up. Men vad hände däremellan? Du skulle bli lärare ett tag?
Ja, alltså liksom däremellan så... Okej, så jag gick gymnasiet, eller hur?
Vilken var gick du i gymnasiet?
Österdial.
Okej.
Och
det var flott på riktigt.
Nej, Österdial var absolut inte flott.
Nej.
Jag tror att Österdial har fått mycket bättre status nu.
Okay.
Att det har blivit en skola som är på sätt väl ansedd. Kanske till och med att det inte helt lätt att komma in på Österdial. Men på min tid så var Österdial en sorts slaskhink liksom.
Aha, okej. Okay. Mm.
Jag hade lyckats ta mig till norra real. Hade jag. Men jag trivdes liksom inte där. Eller jag var liksom, jag tyckte det var läskigt att jag nästan bara kände mig själv. Så att jag bytte ganska snabbt tillbaka till Österreal. Det var ändå de flesta av de personer som jag hade gått i skolan med på Gärdeskolan och Östermalmsskolan och så. Och Djurgårdsskolan hade hamnat. Och som jag minns det så var liksom, alltså, Östra det låga, det var låga in, liksom, ingångs, vet du, du behöver inte ha, du behöver, det var ingen hög, liksom, det var lätt att komma in på Österdial.
Mm.
Och den var liksom ganska, den var inte känd för att den liksom utmärkte sig akademiskt eller vad man ska säga, på något sätt liksom. Och den var ju liksom, den låg ju på Östermalm, gjorde den, men det var ju så liksom att de riktigt rika gick väl på EG eller liksom Lundsberg eller Sigtuna, och de smarta gick ju på Norra Real eller så här Kungsholmen, och sen hade folk börjat försvinna till heter det Viktor Rydberg.
För jag är ändå lite nyfiken på din uppväxt, även om den är liksom, du har fått prata om den ganska mycket.
Allt det här är superduper känt. Jag har ju snackat om det hur mycket som helst.
En sak som jag bara har läst mig till som jag inte har hört dig prata om är varför du konverterade.
Men jag konverterade aldrig.
Du gjorde inte det?
Men jag trodde att jag behövde.
Okej.
Okay. Så det är hyfsat rätt.
Ja.
Men jag kommer inte, jag konverterade. Jag var religiös när jag var runt 15. Och då är då man konfirmerar sig.
Mm.
Så jag vände mig till den enda liksom personen i min närhet som var religiös. Åke Bonnier, som numera är biskop i Skara. Och då sa jag att jag var religiös och att jag ville konfirmera mig. Och då sa han, jag tycker inte du ska konfirmera dig, jag tycker du ska söka dina judiska rötter istället. Vilket är svinkonstigt sagt av en kristen.
Mm.
Men hur som helst...
Fast också lite schysst, tänker jag, mot en 15-åring.
Ja, ja.
Eller?
Ja, men det var väl schysst. Men jag bara tänker på liksom att om vi bara utgår ifrån att Åke Bonnier tror att Jesus är... vägen till frälsning.
Ja, just det.
Så har han ju skickat bort mig från den.
Ja, jo, förvisso.
Ja.
Men han tänkte kanske att du skulle bli tajtare med Bonnier-familjen och sådär.
Ja, men det,
han är ju uppenbarligen...
Han har bara kunnat bjuda in mig på fler middagar.
Ja, jo.
Ja. Om det var det han var ute efter.
Han måste ju ha konverterat, eller?
Han... Nej, för att jag undrar... Nej, för att han är... Hans pappa är... Gerard Bonnier är jude.
Okej, okay. Och då,
och då är inte han jude. Nej, och då tror inte jag... Men möjligtvis var han tvungen att konvertera till kristendomen. Mm. Så kan det ha varit.
Ja, jag får bjuda in honom.
Nej. Ja, du får tala på honom istället. Mm. Och ja, men då så. Så då gjorde jag det istället. Mm. Och så träffade jag rabbinen. Och sa att jag ville konvertera. Han nekade mig 3 gånger. Vilket man tydligen måste göra. Under ett samma samtal, ska sägas.
Ah, okay.
Och jag stod på mig och sen så sa han okej, och fick en jättelik liksom turlista som jag tittade lite lätt på, och sen så började jag bara liksom läsa typ inledningskapitlet av första boken för att förstå att jag absolut inte behövde konvertera.
Mm. För det här känns ju som att när jag hör dig prata så är det inte helt oviktigt med det judiska liksom communityt och lägren.
Nej, det var jätteviktigt för mig. Alltså, personligen var det jätteviktigt. Mm. Och även om, alltså, jag liksom tycker ändå att jag då och då liksom har fått känslan av att folk säger att jag liksom är en fejkjude, och de har absolut rätt. Alltså, för att liksom väldigt mycket av den liksom den judiskheten är liksom att man, det är kulturen, och den är inte jag uppfödd i överhuvudtaget. Då skulle man kunna kontra det med någon sorts religiositet, men den har jag ju inte heller. Men det är bara så att jag är liksom, även om det är falskt, så är jag 100% övertygad om att jag är jude.
Mm.
Och rent halachiskt sett alltså, så är ju det. Men alltså, ja, jag vet inte.
Mm. Du spelar ju väldigt mycket dataspel. Där tänker jag mig att det är så här, jag kanske har förlegad syn, jag vet inte vad du spelar för spel, men jag tänker mig att om man spelar ett linjärt spel där det finns en början och ett slut och att man ska klara någon slutboss, då brukar det ju vara att det är jättejobbigt, vissa banor då.
Det är sant.
Det kanske, har du tålamod med det? Eller slänger du kontrollen åt helvete?
Jag slänger kontrollen.
Ja.
Och ju äldre jag blir, desto jobbigare tycker jag det är att nöta. Alltså det fanns någonting när jag var yngre som gjorde att jag kunde nöta lite mer. Ett, för att liksom dataspel var liksom, nästan alla dataspel var uppbyggda på ett sånt sätt att nötning var liksom det enda sättet.
Mm.
För jag liksom tillhör ändå liksom generationen som är uppfödd med 8-bitars liksom. Jag spelade liksom Nintendo 8-bitars hos kompisar, och jag var lite senare att skaffa själv, att då hade jag liksom Mega Drive 16-bitar Sega. Men jag köpte till exempel den här Nintendo Mini för ett tag sedan.
Mm-hmm.
Och de spelen är ju svinsvåra. Okay. Fruktansvärt svåra. Och så såg jag något program om det som handlade om att det är för att liksom, det var liksom första hemkonsolen, vilket gjorde att, liksom att de flesta spel och kanske liksom bara liksom tänkandet var, när man skapade spel, var att de skulle vara svåra, för de baseras liksom på arkadspel, och arkadspel ska ju vara ursvårt. Mm. Så att du dör fort
och gör med mer pengar.
Så att du gör med mer pengar liksom. Så då hade jag väl liksom det i början. Men jag har ju verkligen märkt nu hur på äldre dagar hur lite jag kan nöta.
Mm. Men det där, jag var lite nyfiken på dig, för det återkommer ju, jag menar, du har ju dessutom skapat ganska mycket innehåll kring ditt spelande.
Ja.
Alltså, just nu, vad spelar du då?
Jag drar en liten anekdot bara.
Mm.
Okej.
Okay. Du är välkommen.
Ja, jag tror jag har dragit den tidigare, men okej, då kör vi. Min bror var den som intresserade mig till spelandet. Och så kommer jag ihåg för några år sedan, inte så många år sedan, tror jag, så frågade jag honom, som jag alltid frågar honom när jag träffar honom, vad spelar du nu? Och så sa han att han inte spelade något. Och då blev jag liksom helt paff, och så frågade jag varför inte då. Och så sa han, jag tycker inte att det är kul. Jag tycker inte det är roligt längre.
Mm.
Och då tyckte jag det var så jävla obehagligt. Jag förstår inte vad det var liksom jättekonstigt. Alltså jag förstod inte vad han menade. Men han tyckte inte att det var skojigt längre. Så han hade bara slutat med det. Och så kände jag bara att gudslov så kommer det aldrig hända mig. Och sen nu för något år sedan då, så märkte jag att jag kunde inte längre liksom sjunka in i spel som är storybaserade. Och där man liksom måste, inte nöta, men du måste liksom grinda.
Mm.
Du bygger upp en karaktär liksom, vilket gör att du måste sätta dig in i massa olika liksom menyer och hur du liksom levlar och såna saker. Och det, jag kunde liksom inte, jag tyckte inte att det var värt det på något sätt. Jag tyckte inte att det var tillräckligt roligt.
Jag är inte läst av oss som är så här superälskat spel.
Ja.
Man spelar en jävla biker i något slags apokalyps.
Man spelar en person som drabbas, ja, men det är efter en så här zombieapokalyps.
Ja. 10 minuter stod jag ut.
Ja.
Sen,
men det är de bästa 10 minuterna i och för sig.
Okay.
Jag orkar inte med det, för jag kan inte smyga. Och det är väldigt mycket ett smygspel. Det har inte jag tålamod för. Det hade jag inte kunnat klara av än när jag var som mest gamer.
Nej, jag fattar.
Men sen så, liksom, så märker jag liksom också att jag bara liksom är, jag är äldre, jag är långsammare. Du tar jättelång tid för mig att reagera och sådana saker.
Mm.
Så att när jag spelar liksom så här, när man ska liksom döda varandra spel online, så har jag liksom inte en chans. För att jag... jag har liksom ingen aning vad jag är.
Är det Fortnite och så?
Ja, jag spelar Warzone,
okay.
Call of Duty, men det är ungefär, det är samma princip liksom. Jo, vad jag skulle säga var att för att jag blir så där ledsen för det, för att jag kommer ihåg, jag har också sagt 100 gånger, men jag tror det då, jag kommer ihåg någon gång när jag var 15 år, så var jag på väg hem från skolan, och så tänkte jag så här, vad fan ska jag hitta på? Vad ska jag göra? Och sen så kom jag på, jag kan leka med Playmobil. Det är svinkul. Det vet jag att jag älskar det. Så jag sprang ner i källaren och hämtade upp alla mina Playmobil-gubbar. Och så satte jag upp dem enligt ett scenario som jag kommer ihåg att jag alltid körde. Och sen var det som att allt var klart. Och så var bara och så började vi leka. Och så gick det inte.
Mm.
För att man har blivit äldre, så man har tappat det.
Mm.
Det går liksom inte att sjunka in i det. Och då är det som att tv-spelen har gett en liten respit då, på något sätt. Men nu så kan man inte göra det heller. När man kommer till ytterligare ett steg där det inte går att sjunka in i det heller. Så ett tag så kunde jag bara spela skjutspel där man dödar varandra. Eller liksom sportspel. Men så för bara några veckor sedan så kom ett samurajspel.
Uh-huh.
Som är liksom storybaserat och man ska levla gubbar och så.
Mm.
Och det kan jag spela.
Okay.
Jag tycker det är kul.
Ja. Grattis.
Tack så jättemycket.
Vad heter det?
Det heter Ghost of någonting.
Okay.
Och det är som att jag har liksom återfått förmågan att kunna leka.
Mm.
I alla fall något år till.
Jag har nyligen börjat skriva dagbok.
Mm.
Vilket jag aldrig har gjort förut i hela mitt liv. Och då upptäcker jag ju försöker jag vara ganska sanningsenlig. Och sen så gör jag både det där som... Jag intervjuade... Emma Hamberg som berättade att när hon var 15 så hade hon träffat en kille som hon för övrigt är tillsammans med nu, som hade sagt att man ska inte skriva vad man gör i en dagbok utan vad man känner.
Okay.
Och så försöker jag då göra både och. Men jag upptäcker då i mitt ganska numera långa dokument med dagbok att jag skriver om min spelritual som jag har på morgonen innan barnen och min tjej vaknar. Då så gör jag den här lilla ritualen då på morgonkvisten. Och så har jag känt att jag skäms inför min dagbok över att jag gör den.
Ja.
Och att den får så pass mycket, alltså att jag ändå lägger en timme på det där.
Ja. Och hur mycket av dagboken tar den upp?
Nej, men det gör den ju inte. Nej. Alltså ibland så skriver jag bara, gör ritualen kort idag. Men och det, på något sätt så kan jag ändå inte låta bli att lite grann bära på känslan av att jag kastar bort tid när jag gör den där ritualen. Kan du relatera till det när det kommer till spel?
Ja, det kan jag. Även om jag liksom aktivt har försökt... Liksom, men jag vet till exempel att jag har liksom stått framför spegeln och spelat liksom i 24 timmar straight. Och så bara, så vad håller du på med? Men då har jag alltid så här tagit mig i kragen och sagt... jag har stått och bara, jag har inte gjort något. Jag har inte gjort något. Men så är det som att jag liksom skärper mig och säger, har du inte gjort något? Har du inte vallat en jord från den ena ranch till den andra? Har du inte gjort det?
Mm.
Jo, det har jag faktiskt gjort. Har du kanske levlat? Ja, det har jag. Har du liksom Men har du sålt mycket hö? Absolut. Det har absolut gjort. Ja. Har du ny lada? Japp, det har jag. Så om man tänker så, så har jag gjort jättemycket.
Ja, ja.
Och sen så har jag den här gamla grejen om att, liksom, att en av de svåraste och kanske mest den grejen som jag egentligen skulle skryta om allra mest, som jag liksom har gjort i mitt liv, det är ju då, förutom att jag ska vara barn, att jag liksom har tagit flygacert i San Andreas GTA.
Mm.
Och hur svårt det var och hur jag ansträngde mig och så. Så både och. Jag kan se det på båda sätten.
Mm.
Men det kan jag.
Ja, jag fattar.
Mm. Men för mig också har nu på senare tid så har jag liksom börjat spela, och då menar jag liksom kanske de senaste liksom 3-4 åren, så har jag börjat spela online.
Mm.
Och då har ju spel varit viktigt för mig rent socialt. Liksom.
Mm.
Att det varit ett sätt att, att umgås, men också ett sätt att hålla kontakt med folk som bor i andra städer än jag bor.
Mm. Det faktum att du blir liksom religiös i så ung ålder, det låter lite grann som att det uppstod ur ett vakuum på något sätt också, eller?
Ja, kanske lite liksom. Att inte, jag vet inte, men det var liksom att man, ett, någon sorts sammanhållning då, att familjen kändes liksom splittrad. Men sen också bara liksom klassiskt liksom mening med livet, tankar liksom.
Mm.
Så jag var väldigt religiös, men jag trodde väldigt mycket på Gud och jag bad väldigt mycket. Jag hade liksom nästan som en tvångshandling liksom. Men så fort man har prov eller någonting som skulle göras, så var det som att jag gav Gud ett visst antal tack om han skulle ge mig liksom alla rätt och sådana saker.
Mm.
Och då plussades de på då hela tiden, eftersom det är ganska många prov.
Mm.
Så att till slut så blev det liksom ohållbart. Jag stod liksom i en timme varje kväll och tackade.
Och hur fick du ordning på det där då? Genom att faktiskt, alltså när du då fick en rabbin så att säga, då kunde du...
Nej, men till slut så blev det bara ohållbart. Mm. Jag tänkte rent logiskt att låt oss säga så att vi drar ner de här bönerna med 50% i alla fall.
Mm.
Och sen efter ett tag, vilket jag gissar har mest med ålder att göra, så liksom försvann de där liksom tvångstankarna. Liksom.
Mm. När kom Aron Flam in i ditt liv? Var det
då? Aron Flam måste ha kommit in på... i gymnasiet. Jag kommer ihåg att jag liksom jag hade precis gått med i församlingen när jag började på Österreal, och så i min klass då så gick ett antal judar, och så var det en tjej där som då bjöd in mig att fira chanukka hemma hos henne, och så liksom, var vi hemma hos henne, och så var det ytterligare en person, några andra personer bjudna, bland annat då Aron. Och sen skulle jag läsa över, man ska läsa så här bönen, skulle jag läsa över, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, vinet eller någonting, eller ljuset, eller jag har ingen aning vad jag skulle läsa över. Så jag fick liksom en bok med transkriberad hebreiska i handen, och skulle jag läsa den. Och då var ju det meningen då att jag liksom skulle få pröva på hur det var. Så att jag liksom, jag har aldrig gjort tidigare, så väldigt stapplande då, så började jag läsa. Då tyckte Aron att det gick för långsamt, så då tog han den från mig och så läste han allting väldigt fort.
Mm. Okej.
Okay. Och så tänkte jag, herregud, vilken jävla skithög.
Ja. Honom måste jag bli bästis med.
Nej, jag hade verkligen inga ambitioner att bli kompis med honom.
Nej.
Utan var vidrig.
Men hur gick det från detta till vänskapen?
Och sen så började vi jobba tillsammans på samma period på Glämsta, judisk kollo. Mm. Och där blev vi kompisar.
Min fördom om dig är att du har jättedålig syn.
Ja, jag har ju väldigt dålig syn, för att jag har också inga glasögon.
Nej, okej. Okay. Vilket du borde ha.
Ja, det borde jag absolut ha. Men det var liksom när jag tog slut mellan mig och min tjej för något år sedan. Och så höll min Dahlia på, att min dotter på att leka med mina glasögon och i någon taxi, och så glömde vi dem där, och så var det som att jag tyckte att jag såg lite yngre ut när jag inte hade glasögon.
Mm.
Och sen skulle jag liksom ut på marknaden igen då, och så tänkte jag att det kanske är bättre då att inte se så gammal ut, så då skaffade jag inte nya glasögon. Och det har ju då gjort att jag i mitt huvud tror att jag ser yngre ut. Men det är också så att jag håller menyn väldigt, väldigt nära.
Mm.
Och jag är ju tvungen att jag sitter med tvn precis framför ögonen. Liksom.
Ja, jag såg det här.
Och då är den ändå bortputtad. Så att jag puttade bort den så jag kunde ta mig ur soffan.
Okay. Ja, jag fattar.
Så den är egentligen ännu närmare.
Mm.
Så jag har varit på väg flera gånger att skaffa glasögon igen, för att jag ser ju verkligen ingenting.
Skulle kanske kunna ha linser.
Ja, men jag tyckte först ska jag det. Man är tvungen att göra två test, tror jag.
Mm.
Men grejen är att det är helt omöjligt att få tid för koll på synsam.
Okay.
Det är fantastiskt för många människor som tydligen behöver glasögon just nu.
Operation? Frågat jag kan.
Ja, jag har faktiskt tänkt på det.
Mm.
Är lite rädd.
Ja, men det förstår jag.
Men det vore ju svinskönt.
Mm.
Sen också, det är inte första gången som jag går en period utan glasögon. Och jag vet också att det är en sån chock att titta sig själv i spegeln sen när man har glasögon.
Ja, men du har ju inga speglar.
Ja, men jag har ju en på toaletten.
Ja, just det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag skrev en tweet förra året om din dialekt. Den blev väldigt uppskattad.
Mm, det var
83 likes.
Oj.
Men nu när jag sitter här med dig så tycker jag att den bara... Jag har hört den liksom skymta fram ett par gånger.
Mm.
Och då tänker jag så här... Tänk om Jonathan är en sån som är lite kameleontig för att jag inte... Och sen så sitter du med Simon Svensson som pratar dialekt.
Mm.
Ja, då färgas du av honom. Nej.
Jo, men jag tror att det är absolut det så.
Mm.
Sen så tror jag också att jag koketterar lite mer.
Mm. Är det lite för komisk effekt också?
Men alltså, jag önskar att det absolut inte var så. Och i början tror jag verkligen inte att det var så. Utan det var för mig, jag var helt omedveten om det. Jag tyckte det var konstigt. Jag förstod inte vad det var folk kommenterade över. Men sen så tycker jag att det är svårt att tro att jag inte undermedvetet eller medvetet skulle ha utnyttjat det.
Nej.
Och jag vet, det skäms väldigt mycket för det, för jag kommer ihåg att jag irriterar mig så fruktansvärt mycket på komiker som är uppskattade för att de låter roligt.
Mm. Så.
Ja, men jag kommer ihåg att jag irriterade mig jättemycket på Ankan.
Ah, okay.
Det var som att jag kunde inte ens höra hans skämt som är bra, bara för att jag var nästan helt övertygad om att han överdrev sin dialekt.
Mm.
Vilket han också gör. Och jag bara tycker det är så jävla lågt sätt att skämta på.
Okay, ja.
Så fruktansvärt lågt sätt.
Ja. Nu är inte han här och kan försvara,
sig. Nej. Men han hade nog erkänt. Och
det finns en bra värvet man.
Ja, och men sen har jag nog gjort det ändå.
Mm. Nej, men för då tänk, alltså just det där med musikaliteten tillskriver man ju människor som ändrar dialekt enkelt.
Tänk, mm, det har jag också upprepat väldigt mycket för folk.
Eller hur?
Ja, och sagt att det är så.
Det var där den satte sig, din pappas
musikalitet. Ja, precis, att jag talar konstigt.
Finns ingen medvetenhet kring att stänga av eller sätta på den, så att säga.
Nej, alltså, jag hoppas inte det. Jag kan tänka mig liksom att jag kan ha gjort det några gånger på scen och såna saker. Men jag tror bara att jag talar som jag talar. Och sen så, ja, men så låter jag kanske mer liksom stockholmare om jag talar med en stockholmare. Mm. Och mer som en hallänning. Som är mitt naturliga sätt att tala nu.
Och
när jag är i Halland.
Hur låter du när du talar med bönder?
När jag talar på bönders vis. Liksom, snacka kofitta och såna saker.
Jag förstår. Ja. Pratar Dalia skånska?
Men hon talar lite som jag liksom. Okay. Jag tror väldigt mycket att jag har fått av henne, att jag liksom har härmat henne. Hon påstår att hon inte talar skånska, men det gör hon ju absolut. Och så. Men jag tror också liksom att jag får, alltså, framförallt det här liksom, den här lite undliga betoningen, det är jag ganska säker på att jag har härmat från henne.
Apropå intervjuer skulle jag sagt, men jag skrev ner nämligen, för jag lyssnade på dig i Messiah Hallbergs insomnade podd, och då hade du inte den, det var 2015.
Ja.
Då pratade du helt 100% stockholmska.
Snyggt.
Så det har ju hänt någonting sedan dess. Då nämnde jag den för att kunna säga, apropå intervjuer, så har du varit öppenhjärtig med ditt drogbruk.
Ja.
Hur tänkte du där?
Men ett så har vi varit liksom att jag liksom har sålt in mig på att vara, men så här tror jag det var. Jag tror att det har väldigt mycket med podden att göra.
Okay.
Och att jag har behövt innehåll. Så jag behövt någonting att prata om eller skämta om. Mm. Och då har det varit en grej som jag kan tala eller skämta om.
Mm.
Så jag bara liksom, jag har inte så jävla mycket som händer i mitt liv. Nej. Så det jag har är jag liksom tvungen att använda.
Då tar du sagt, ja, då blir det det.
Ja, då blir det 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 handlar om.
Ja, liksom. Jag fattar. För jag tänkte att det var annars ett bra sätt att slippa få jobba på Sveriges Radio igen.
Kanske. Ja, men jag jobbar ju på Sveriges Radio nu.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, just det. Mm.
Alltså precis, jag har precis gjort en grej för Sveriges Radio.
Ja.
Så att, men sen så finns det väl också liksom någon grej om att, tror jag, som jag har haft i mig själv, att om jag är ärlig så går det inte att använda som vapen eller ammunition mot mig.
Ja, just det. Mm.
Sen är inte det helt sant, för du kan ju paja för dig själv liksom, genom att vara ärlig, och du kan göra folk i din närhet illa.
Mm.
Så det är inte 100%, men på något sätt har jag alltid, och det tror jag är väldigt mycket folk som håller på och skämtar, att det är människor som vilket jag skiljer liksom folk som, jag vet inte, det är så tantigt, men som är komiker, ja. Att man skämtar liksom om sig själv, för att det, ja, men just det, att, och det är skillnad då från en klassisk bara jävla mobbare som bara skämtar om andra svagheter.
Mm.
Att man har liksom, man vet att man har en svaghet och så skämtar man om den för att förekomma mobbarna.
Just det. Mm. Men du har inte ställt till det för dig att du har varit öppenhjärtig med det?
Inte vad jag vet.
Nej. Skönt.
Ja, men det kommer säkert.
Jag tänkte att vi skulle ta mitt succémoment frågor du inte fått förut.
Mm.
Och då har jag idag två gästredaktörer som heter Love och Salvador. Det vill säga mina barn.
Mm.
Vad känner du för potatis?
Jag älskar potatis.
Ja.
Jag älskar det.
I alla dess former?
Alltså nästan alla.
Mm.
Jag tycker inte att kokt potatis är jättekul. Det ska gudarna veta. Men
färskpotatis,
men alltså, potatis är ju, alltså jag tänker pommes frites. Jag tänker chips. Jag tänker potatismos.
Mm.
Jag tänker hasselbackspotatis.
Mm. Vet du vad jag påminner om häromdagen, som jag gjorde väldigt mycket i plugget? Att mosa kokt potatis ihop med sås och lingonsylt.
Ja.
Vilken grej.
Det är jättegott.
Ja.
Nej, potatis.
Så jag tycker inte du ska bäsa kokt potatis.
Nej.
inte sådär slentrianmässigt.
Nej.
Kan man simma i Lego?
Jag skulle vilja säga ja, men jag tror nej.
Mm. Eller hur?
Jag tror nej faktiskt.
Mm. Jag tror inte heller att det är så skönt.
Det är absolut inte skönt. Det är det absolut inte. Jag kommer någon gång, jag läste en sån här en kalanka, och så har Björnligan lyckats ta sig in i skattkammaren eller vad det heter.
Mm.
Och så hoppar då, och så frågar liksom Johan om man får ta ett sista dopp. Så han liksom hoppar från sin trampolin och så liksom dyker han och så bara hoppar han upp igen, så blir det som det vore vatten.
Mm.
Och sen så blir Björnligan så himla, men de tycker det ser fruktansvärt härligt ut, så de gör samma sak. Men de ramlar bara rakt ner och förlorar medvetandet när de slår mot den här stenhårda. Att det där är någonting som han har lärt sig.
Mm.
Det kan inte vem som helst göra. Och så tror jag det är med Lego.
Ja.
Ja.
Vad skulle du helst bli attackerad av? 5 vildsvin eller en björn?
Oj, fan vilken bra fråga. Jag säger en björn.
Okay.
De attackerar mig liksom. Det är inte, liksom, det är inte så att, jag, att det är en fara eller någonting, utan de går till anfall.
Det gör de.
En björn.
Mm, okej. Okay. För du vet hur man ska göra det.
Jag är ganska säker på hur man ska göra med björn.
Okej.
Okay. Gör sig stor, skrika jättemycket.
Okej. Okay. Om det inte funkar?
Har jag vapen?
Nej.
Ja, då är det bara ja, då är det kuta för att klättra upp i träd.
Mm, det kommer inte gå.
Inte?
Vad händer med spela död, Jonathan?
Det funkar. Jag tror det funkar en björn.
Okay.
De är avsätare.
Mm. Då stänger vi momentet och tackar Salvador och Love som varit med och redakterat det. Och så tänker jag att jag bara skulle vilja veta, vad tänker du kring din framtid?
Jag tänker, som jag alltid gör med min framtid, är att måtte det bara fortsätta som det är.
Mm-hmm.
Jag kräver absolut ingen utveckling.
Du skriver ändå på en tv-serie?
Ja. Okay. Jag borde inte göra sånt.
Uh-huh.
Då och då gör jag misstaget att pröva någonting nytt. Jag tror att det kan vara lite bra för att man för att det kanske blir, man kanske håller sig vid liv lite. Jag har hört att det ska vara bra att pröva nya saker.
Mm, just det.
Ja, och bra liksom att pusha sig, och det är bra att utsätta sig för misslyckanden.
Men tv-serien, är det en, finns det en beställning eller är det på spec?
Nej, det finns en beställning.
Oh, wow.
Ja, men det är också liksom, fan vad det är svårt med, har jag märkt. Alltså, jag har ju bara skrivit saker i krönikeform. Så nu sitter jag med en person och liksom, men bara, jag har framförallt problem med 2 saker, och det är alltså dialog och handling. Mm. Och det är väldigt, väldigt mycket i en tv-serie som rör sig i de 2 grejerna.
Miljöbeskrivningarna sätter du som...
Ja, absolut. Det är nästan bara att ta en bild och sen skriva av den.
Mm.
Men alltså framför allt handling.
Mm.
Det är så jävla svårt med handling.
Mm. Mm. Okej.
Okay. Det var något så här, alltså, första dagen var någon som frågade mig, och vad händer då? Jag kunde för mitt liv inte kunde komma på.
Men är det här den som det har talats lite om i Della kretsar?
Det vet jag inte.
Den.
I den här kretsen så talar vi mest om att jag ska spela huvudrollen med Per Gynt i vad heter det, K:s version av Per Gynt.
Mm. Okej, okay. Så det ska du göra,
ja,
i framtiden?
Ja, alltså om K någonsin skriver det manuset, och om det manuset någonsin blir klart, så kommer jag spela Per Gynt.
Mm. Och tv-serien, när ser vi den?
Den ska väl, om den någonsin blir klar, visas i mars.
Right.
På SVT tror jag.
Ja. Roligt. Och för det verkade ju lite grann som att du tyckte att det var traumatiskt ändå att vara skådespelare när du var med i...
Nej, jag tyckte inte att det var kul alls.
Nej.
Nu är det meningen att jag ska spela huvudrollen i den här tv-serien, och då Per Gynt, vilket jag bara utgår ifrån i huvudrollen.
Ja. Ja, ja, men kul.
Ja.
Men alltså, trots då att du tyckte att det var helt traumatiskt att vara
skådespelare,
nej, så ska du ändå göra det igen?
Ja.
Okej. Okay. Varför det?
Jag vet inte, jag tror att jag är
masochist.
Och vad heter det, väldigt känslig, eller liksom lätt påverkad av smicker.
Ja.
Mm.
Då återstår bara frågan, vill du rekommendera något?
Jag kan inte rekommendera något, men jag kommer med ett tips som Simon Svensson gav mig. Till alla er som är föräldrar och tycker det är jobbigt att hitta på historier åt dem. För det är så, det kan vara så, jag tycker det är så himla bra tips. Och Simon menar att du behöver absolut inte ha en handling.
Ah, okay.
Så om ditt barn ber om en historia, Bara, du behöver inte bry dig om handlingen överhuvudtaget. Du kan bara vara så här, det var en get som bodde på tak. Han flög till Damaskus och drack te. Och de är supernöjda med det.
Okej.
Okay. Ja. Jag har hört att det är ganska många. Jag själv tyckte det var ganska jobbigt att hitta på en historia. Mm. Och så bara, vad ska det vara för intrig?
Man får lite prestationsångest.
Behöver ingen.
Nej, okej. Okay. Perfekt. Mm. Stort tack för att jag fick komma hit, hör.
Tack för att du kom.
Ja, var det okej?
Okay? Ja, det var helt okej. Okay. Ja. Lite långt. Ja, okay.
Sorry. Ja. Tack.
Yes, i över 8 år har jag fått önskemål om den här intervjun och nu är den äntligen här. Det cowboyspel Jonathan så romantiskt beskrev verkar av allt att döma vara Red Dead Redemption 2 för övrigt. Och vill du höra mer av Jonathan Unge, gör som jag och kliv in i värmen i Delamonde-världen på underproduktion.se. Men vill du se Unge, ja, då ska du ju till Sveriges kanske kortaste talkshow Uppvärvning som ligger på Värvets Instagram. Sök och du ska finna. Nästa veckas gäst är en intellektuell tungviktare, så jag vågar knappt berätta vem det är. Om jag skulle jinxa något, så se till att du prenumererar på Värvet i din poddapp så missar du inga nya avsnitt. Producent var Mattias Nordgren, jag heter Kristoffer Triumf och Acast är vår plattform. Tack för idag!
Men så här var det, jag kommer ihåg att den dåliga flickvännen jag hade, hon sa så här, du vill bara bli jude för att du vill ha kompisar. Och det hade hon nog ganska rätt i. Mm. Alltså vad jag vill ha, jag var ute efter en gemenskap. Mm. Och det hittade jag verkligen. Mm. Men sen hade jag kanske hoppat på lite mer, jag vet inte, men att jag menar att någon bara liksom skulle ge mig ett förstahandskontrakt. Mm. Eller liksom ett jobb.
Du skulle få gå in gratis på nattklubb och så.
Ja, precis. Eller ännu mer liksom att jag liksom så här, ja, men jag vet inte, klart att du ska vara chefredaktör för DN eller någonting sånt liksom. Ja, att det ska vara lite fetare än så. Ja. Det kanske, det har i alla fall inte jag sett något av. Man fick liksom, men man fick liksom lite rabatt här och där på en målarbutik. Fick man lite rabatt och sådana saker. Men det var liksom, det var väl det.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.